I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Dags för lite reklam, och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolaget SAS lojalitetsprogram, och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor, och just nu fram till den 5 maj så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasurbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det, och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB, och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller, och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Riket Tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka.
Gud vad det måste hända många hemska grejer. Inte bara att Ulf dör, utan, och sen kommer du inte kunna bo kvar. Liksom, så här, liksom, det är detta vanligt? Alltså, detta måste...
tyvärr så är det det.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är det dags för bonusavsnitt 12 som är ett samarbete med NK Pupillkassan. Mm. Och det är egentligen så här att vi skulle ha spelat in avsnitt 182, men detta är lite så här precis innan jul. Och vi har ju liksom jobbat med att uppdatera hemsidan. Mm. Så att det har ju varit mycket jobb med att liksom göra om så här nya ränta på ränta-kalkylatorn. Vi har gjort sådana ekonomisk frihet, FIRE-kalkylator. Så man kan
se om det tar 25 år eller 6 år.
Ja, men du kan säga ekonomisk frihet. Ja, men precis. Så här, man kan mata in så här, liksom, hur mycket pengar har jag idag? Hur mycket pengar behöver jag för att vara ekonomiskt fri? Och sen kan man dra i sådana här reglage och så visar den så här. Ja, 25 år, 3 månader och 22 dagar. Den kunde räkna sekunder och timmar också, men där kände jag att det var så här overkill. Men i alla fall, oavsett vilket, det är väldigt mycket jobb med liksom att uppdatera så här, sammanfattande artiklar. Till exempel, vad är så här, sparande till barn på bästa sätt? Sparande till pension håller vi på med, etc. Så att därför har vi faktiskt satt oss friheten att publicera faktiskt en intervju vi gjorde i somras.
Ja, det gjorde vi. Varför har vi inte publicerat den innan då? Hur kommer det sig att den kommer nu?
Jag vet inte, det där har nog varit så här, ett dåligt samvete. Vi spelade in den och sen så hade vi liksom ett annat tema och sen rann det ut i sanden och sen skämdes jag att jag inte hade publicerat den. Och sen har jag inte velat...
Men vissa grejer håller vi ju ett tag också, så är det ju.
Ja, men
att vi väntar lite.
Ja,
så.
Precis.
Så men det här är ju en bra intervju.
Ja, detta är en intervju med Niklas Fredriksson som har jobbat i försäkringsbranschen i hela sitt liv. Mm. Han är nu vd på Allmänna Enke och Pupillkassan som är, vad ska man säga, ett litet försäkringsbolag för nördar. Av nördar för nördar. De är liksom jättesmå.
Alltså man försäkrar sina nördiga prylar.
Nej, det gör man inte. Man försäkrar sitt liv eller sin efterlevande. Alltså de jobbar med liksom efterlevande pension och livförsäkringar och sådant. Så de är ju väldigt små, de har ju bara ett par tusen, jag skulle säga max några tusen kunder. Och jag,
ett gammalt bolag.
Ja, det är roligt. Jag träffar ju Lena Schelin som var vd där innan för många år sedan, för att jag har varit kund sedan typ 2000. Vi har varit kunder sedan 2011 där. Det är ju där vi har en del av våra livförsäkringar. Och då sa hon så här, så frågade jag så här, ja, men hur har året gått? Och hon sa så här, ja, alltså det går ju ganska bra för oss. Alltså vi hade ju ett dåligt år där 1799, men sen efter det har det gått ganska bra. Mm. Och jag tyckte ändå så var ganska kaxigt. Och sen så pratade jag med, tror jag, med Niklas, och sa han också så här, jag tror jag ställer den frågan i den här intervjun, så här, är det sant att Bellman sökte jobb på Allmänna Enke på Pillkassan? Mm. Och det har han tydligen gjort.
Sen, ja, de har ansökningsbrevet.
De har ansökningsbrevet.
Ja, men han fick inte jobbet. Det var väl så att han inte var skötte sig eller någonting.
Jag vet inte, vi tar upp det i intervjun i alla fall. Ja. Så att detta blir ju liksom en intervju där vi pratar om olika scenarion, och det hänger ihop med ett avsnitt som vi gjorde liksom lite tidigare år just om testamente och sådant. Så att detta är lite allmänbildning, lite bra att tänka på, och sen tycker jag faktiskt att den livförsäkringen de har tål att jämföras med, för att det är faktiskt så att den ser till synes dyrare ut när man tittar på den, men till skillnad från många andra lösningar så är det så att om man inte dör när försäkringsperioden är slut, alltså som vi är försäkrade fram tills vi är 65, så om man dör så funkar det som en vanlig livförsäkring, men om det är så att man lever på sin 65-årsdag, då har ju de de facto haft pengarna gratis i alla år. Och då har de haft en avkastning för att änkarna äger fastigheter i Stockholm, de investerar i en aktieportfölj, och då kan man få en del avkastning på de pengarna som man har betalat in som premier.
Ja.
Sen ger de ju inga garantier såklart, men plötsligt bara det att man kan få tillbaka en del av den avkastningen. Och då vet jag att vissa brukar invända så här, ja fast det är ett dyrt sätt att låta någon annan förvalta dina pengar. Medan jag är så här, ja fast de har haft en ganska god avkastning plus att jag har försäkringslösningen. Så jag tycker liksom att liksom övervägde. Vi har ju det tillsammans, vi har en livförsäkring på Skandia och sen har vi en livförsäkring på Enkan. Så att man behöver inte alltid välja, man kan ta både och.
Ja, om man vill lägga mycket pengar på premier så kan man det.
Sluta nu.
Nej, men jag gillar också Enkan. Jag har inget emot det.
Ja, precis. Så. Nej, men jag tänker så här, istället för att vi ska sitta här och prata om Enkan så kan ni helt enkelt lyssna på avsnittet. Använd gärna vår sponsrade länk som finns i anslutning till videon. Och så ses vi på bloggen där det är ett fantastiskt forum där det liksom diskuteras högt och lågt. Man kan ställa frågor, man kan få svar, man kan hjälpa andra, man kan bara lyssna med.
Sen vi har haft man kan surfa där.
Ja, vi har haft diskussioner till exempel om så här, huruvida man ska begära tillbaka de pengarna man har betalat in för skatt för vinst på försäljning av lägenheter, till exempel, eller sin bostad.
Det är också, jag såg också någon som bara ville veta saker för att den personen var nybörjare.
Ja, men precis, om uppskov. Så att, vi ses i forumet, och här kommer intervjun med Niklas Fredriksson.
Varmt välkommen, Niklas Fredriksson. Du har en lång bakgrund från försäkringsbranschen där du i princip har varit på alla bolagen på Swedbank, Nordea, Danica, Skandia, SPP, Länsförsäkringar. Och nu är du ju vd på Allmänna Enke på Pillkassan, som är nog ett av Sveriges minsta och mest okända försäkringsbolag, men samtidigt ett av de äldsta och som jag tycker mest intressanta. Så varmt välkommen!
Tack så jättemycket!
Vill du lägga till någonting i presentationen?
Nej, jag tyckte det lät bra.
Men Men du, jag tänker ju så här att jag pratade ju med din företrädare Lena för några år sedan som sa så här. Ja, alltså när vi startade så hade vi ett tufft år där 1799, men sen så har det gått ganska bra. Och då hette jag bara så här, va? 1799? Kan du inte berätta lite om änkans historia?
Ja, det kan jag göra. Och jag menar, ursprungligen så på 1700-talet då det var ju inte så många som jobbade på det sättet, som tjänstemän på det sättet, utan då jobbade man i sina gårdar och gården var på något sätt en trygghet för efterlevande skyddet. Men successivt med urbanisering, folk flyttade till städer och man började med tjänstemannakarriär. Så på den tiden så var det ju bara männen som jobbade, kvinnorna tog hand om barnen och familjen. Då fanns det inget skydd i form av en gård till efterlevande, och där någonstans så började man se ett behov av livförsäkringar. Så där är syftet från början. Och det som är spännande med det här bolaget är ju att vi har jobbat med livförsäkringar ända sedan mitten på 1700-talet och har hållit fast vid det som affärsidé hela tiden. Sen har ju samhället utvecklats. Omständigheter runt omkring har utvecklats, men likväl så finns det samma behov av ett efterlevande skydd under det här tiden.
Precis, det tänkte jag att vi ska prata om, både livförsäkringar, efterlevnadsskydd och allt det där. Men jag måste fråga en grej till så här om historien. Alltså, är det sant att Carl Michael Bellman både var kund och sökte jobb hos er och fick inte det?
Ja, det är viktigt. Han sökte jobb som någon slags ekonomifunktion, och då var man tvungen på den tiden att ha en garant, ett borgensåtagande, att någon kunde gå i borgen för att man kunde sköta sin ekonomi, för att klåfingriga personer skulle då inte plocka pengar från vår kassakista. Och det var ingen som kunde garantera hans så att säga, stabilitet på det sättet, så att han fick inget jobb här.
Jag tycker ändå det är ganska kaxigt. Ja, men vi har drivit verksamhet sedan 1700-talet. Bellman sökte jobb och han fick inte.
Nej, det var faktiskt hans ansökningsbrev, en kopia på det som hänger här uppe i vår entré. Som är lite det. Men originalet, det ligger på Riksarkivet som förvarat, för det är en värdehandling.
Vad sa du, hans personliga brev?
Ja, ansökningshandling.
Ansökning. Jag tänkte som han hade skrivit något fint.
Ja.
Ett fint brev så, ja. Som man gör nu för tiden också.
Men du, jag tänkte ju att vi ska ju prata om det här med livförsäkring och efterlevandeskydd. Och jag tänkte faktiskt så här att när vi pratade om det här så har ni ju några sådana här liksom scenarion. Så jag tänkte faktiskt att vi ska prata om det utifrån liksom så här, ja, men hur kan livet se ut? Vad kan hända och vad får det för konsekvenser? Mm. Så jag tänkte, för att jag tror att många, jag kunde i alla fall känna igen mig i flera av de här exemplen. Och jag tror att det kan vara så för de som lyssnar och tittar också. Så att jag tänkte att vi börjar med, ni har ett scenario som heter Martin och Johanna. Och det är en ung företagarfamilj. Och då är det som så att Martin, han är 35 år gammal, han är elektriker och han har ett eget bolag. Och han är gift med Johanna som är 33 år, som jobbar 75% i en livsmedelsbutik. Häng med, så han har egen firma, hon jobbar i en livsmedelsbutik. De har två barn som är 10 och 12 år gamla och de bor i ett hus som de har ett lån på 2 miljoner. Och de har inte riktigt satt sig in i vad som gäller för pension eller livförsäkring. De har bara sparat lite mindre summor och de har inte något efterlevande skydd. Så är vi med? Hänger du med på caset, Karin?
De har ingen livförsäkring.
De har ingen livförsäkring eller någonting sådant här. Och sen så händer så här att Martin dör. Liksom. Så att vad i ett sådant scenario, liksom, Niklas, vad händer?
Jag brukar starta med den här frågan. Hur kan du och din familj bo kvar i huset om det värsta inträffar? Och det är ju precis den här frågan som man kan ställa sig här för Martin och Johanna. Och de får, Johanna skulle då få i det här fallet en omställningspension i ett par år från Försäkringskassan, alltså den statliga försäkringsskyddet. Och that's it ungefär. Och det här, konsekvensen för Johanna är att hon kommer inte kunna bo kvar i deras hus, utan hon måste plocka bort barnen från sin miljö och hitta ett annat boende som passar hennes ekonomi.
Men vänta, kan vi inte bryta ner det så här, varför blir det så? För att det är för att de har ett hus på 2 miljoner, så det är lån på 2 miljoner. Och om Martin dör så försvinner inte skulden, utan skulden ligger kvar i, liksom, i dödsboet, eller hur?
Ja, precis. För de är solidariska ansvariga för det här lånet, de två. Så att säga.
Ja.
Så då sitter Johanna ensam kvar med lånet och kostnaderna för huset.
Mm.
Och sen då får hon ett ekonomiskt stöd i ungefär 2 år, en omställningspension från Försäkringskassan.
Är det det som kallades för änkepension innan?
Ja, just det, precis. Och nu kallar man det för omställningspension, att man ska kunna ställa om sin ekonomi. Ett basskydd på det sättet.
Ja. Vet du hur stor den är? Hur mycket pengar det rör sig om? Eller är det liksom beroende på vilken inkomst man har haft och så?
Ja, det gör det. Och så jag har inte exakt summan i det här fallet i huvudet. Men det handlar inte om några stora pengar, så att säga, på det sättet. Utan,
nej, det ersätter liksom inte Martins lön?
Nej, det gör det inte. Nej, långt härifrån. Och sen får barnen en barnpension då som räcker då i fram till barnen är 20 år. Så att en barnpension i 8 år och en barnpension i 10 år, så att säga. Och de är också små i förhållande till Martins inkomst på det sättet.
Mm. Så att där handlar det liksom så att hon kommer liksom inte ha kunnat bo kvar. Omställningspensionen blir låg. Barnen får en liten summa pengar. Vet du hur mycket den är, barnpensionen?
Nej, jag har inte den i huvudet.
Okay.
Utan om vi skulle ta en paus så skulle jag kunna gå och titta på hur mycket det här är i kronor och ören. Men det jag brukar säga det är att alla borde, när man sätter sig ner och tittar, hur ser deras ekonomi ut i exakt? Vad har Martin för inkomst? Vad blir den här barnpensionen? Hur mycket räcker den till? Och hur mycket pengar blir det i den här familjesituationen? Och alla de här siffrorna är unika för respektive familj.
Mm-hmm. Ja, men jättebra. Men då gör jag så här att vi kan ju lägga ut en länk eller lägga ut några typexempel. Kan vi lägga ut i samband med artikeln. Så kan man ju gå in och kolla så här, om man har typ 30 000 i månaden. Så det är
som att man får se exakta siffror.
Ja,
då,
precis. Så vad skulle de ha gjort istället?
Ja, men det man skulle kunna göra då, det är ju att man antingen tecknar då, vi har två typer av försäkringar kan man säga. En som är ett engångsbelopp som faller ut i form av en livförsäkring som då skulle kunna täcka av det här lånet så att lånet blir betalt av försäkringen och då har man liksom, då äger Johanna huset. Ett annat sätt eller två sätt att göra det på, det är ju också att ha en omställningspension så att man har en familjepension som betalas ut och som motsvarar då Martins lön under en övergångsperiod. Till exempel till barnen är 20 år. Så att man ser att det faller ut en rat om säg 15 000 kronor netto i månad till Johanna som då ska täcka. Och då har Johanna med den här familjepensionen råd att betala lånet. Hon har råd att betala för kostnader i huset och familjens underhåll ändå.
Är det det som är skillnaden då mellan, vad kallar man det då, livförsäkring som är då engångsbelopp och efterlevande pension som är att det blir som en, jag vet inte, månadslön, men alltså ett månatligt bidrag?
Ja, precis. Och vi brukar kalla det för familjepension eller en omställningspension. Alltså det finns olika begrepp på det här, men antingen får du ut det som ett engångsbelopp eller så får du ut det som ett belopp i rater att ersätta en lön helt enkelt. Så du får ut det månadsvis. Och det beror på lite grann hur man ser att ekonomin skulle se ut i det enskilda familjefallet på det sättet.
Bra. Känner du att du hänger med, Karo?
Ja.
Ska vi ta nästa scenario? Ska vi ta pensionärsparet Ulf och Karin?
Mm.
Ska du läsa, Karin?
Okej, Ulf 68 och Karin 66 år har varit gifta i 20 år. Ulf slutade arbeta för 4 år sedan och har redan tagit ut en hel del tjänstepension. Han har en så kallad 10-taggarlösning. ett alternativ till ITP2 för födda före 1978 som tjänar över 10 inkomstbasbelopp per år och har därför avstått från familjepensionen. Karin har lägre pension och får utfyllnad med garantipension. Tillsammans äger de en villa och ett fritidshus som är obelånade. Det finns inget testamente. Både Ulf och Karin har ett barn var sedan tidigare relationer. Ulf avlider. Vad händer?
Så är det så här, han har valt att förvalta pengarna själv. Han, där är inget familjeskydd. Mm. Det är väl det som är det relevanta. Ja. Okej. Okay. Och sen så hade de då en villa och ett fritidshus som var obelånat. Mm. Så att, bra. Så okej, okay, så då händer att Ulf dör. Varför är det alltid mannen som dör?
Men Karin hade inget...
Hon hade barn sedan tidigare.
Ja.
Hon hade inte så mycket, hon hade en ganska låg pension och hon hade dessutom garantipension. Då är det inte mycket pengar som man får.
Nej.
Så vad händer där?
Ja, men för det första är det så att makar ärver inte varandra och har man då inte gemensamma barn, för det normala är har man gemensamma barn, då övergår liksom makens tillgångar till den efterlevande hustrun eller mannen, beroende på vilken som går bort först. Man sitter i så kallat orubbat bo. Men om man har barn på varsitt håll sedan tidigare, då blir det egentligen att man bodelar, precis som att man skulle göra en äktenskapsskillnad mellan Ulf och Karin. Och så delar man upp det här och sen ärver Ulfs barn Ulf i samband med när han avlider. Och Karin sitter kvar med sin andel, precis som om hon och Ulf skulle ha skilt sig, så att säga, på det sättet.
Så hon får typ hälften av Ulfs tillgångar och den andra hälften får barnen?
Ja, just
hans barn.
Precis, för man gör ju en bodelning precis som man gör en äktenskapsskillnad där. Först. Och då Ulfs del går direkt till Ulfs barn eftersom det inte finns något testamente.
Så det kan också innebära så här att hon skulle liksom säga att det där huset är värt mycket pengar. Så vi bara leker med tanken att det är värt 9 miljoner och fritidshuset är värt 1, så det är 10 miljoner i tillgångar. Då ska alltså barnen ha, liksom den Ulfs son eller dotter ska då ha 5 miljoner kronor av Karin.
Ja, för att hon ska kunna ha kvar huset och fritidshuset.
Ja, hon måste köpa ut Ulfs barn från...
För 5 miljoner.
Ja. Så måste hon, så att säga, då sälja av en del av den här egendomen för att kunna betala ut Ulfs andel på det sättet.
Alltså detta låter, du vet, för mig, så här, jag fattar att det är så här, it makes sense också, men å andra sidan, alltså, så jag bara liksom har lärt mig de här senaste 2 veckorna, gud vad det måste hända många hemska grejer, inte bara att Ulf dör, och sen kommer du inte kunna bo kvar.
Nej.
Liksom så här, liksom, är detta vanligt? Alltså detta måste...
tyvärr så är det det. Vi har noterat just nu faktiskt i samband med den här coronakrisen att det är fler som har börjat fundera i de här termerna, skriver testamenten och undrar vad är det som händer i olika situationer. Men någonstans så tycker jag att det är jättebra att vi har det här samtalet och att göra folk uppmärksamma på vad som kan inträffa, för att på något sätt att kunna få sörja i fred utan att behöva direkt känna en oro. Det är inte nog med att Karin mister sin man, utan hon måste dessutom ha en oro. Måste jag sälja mitt hus nu? Måste jag sälja mitt fritidshus? Hur ska jag klara av att betala det här? Ja, den oron, släpp den. Och fokusera egentligen på att försörja sin man i fred, om man får säga så.
Ja, ja. Nej, jag bara tänker så här, shit, du vet, hon ska ju casha upp 5 miljoner kronor. Alltså så här,
ja, du vet, till och med, de flesta inte har möjlighet.
Nej, och liksom. Till och med, du vet, om de hade haft kontanter så tar de ju hälften av kontanterna.
Mm, också.
Ja, ja, gud. Så vad skulle de gjort?
Ja, men och sen så då, eftersom den här 10-taggarlösningen, det innebär ju för att har fått göra en sån så har Ulf haft en ganska hög inkomst. Det är inte alla som får göra ett sånt här val, vilket säger också att Ulf har antagligen tjänat bra med pengar, och med tanke på hur Karin beskrivs i det här exemplet med en lägre pension så har hon antagligen jobbat deltid under perioder. Hon kanske varit hemma med barn och gjort sådana saker. Det vill säga Ulf har haft en bra inkomst, en bra pension, och Karin har en betydligt lägre. Inte helt ovanligt när man ser personer som är i den åldern som de här är. Och skulle man ha planerat här så finns det ju två saker man skulle kunna ha gjort. Det ena är ju att beskriva ett testamente, hur man vill ha det. Och då kan man då jobba med det här. Man kan aldrig liksom plocka bort laglotten från Ulfs barn, men man har möjlighet att testamentera till sin efterlevande för att kunna ha kvar en del av de här pengarna. Men också så skulle man kunna då teckna en livförsäkring eller ett efterlevande skydd som gör att Karin får pengar för att lösa ut Ulfs barn om han avlider. Och som vi har hos oss så kan du ha livförsäkring ända upp till 80 års ålder. Inte med hur höga belopp som helst, men fram till 70 så kan du ha höga försäkringsbelopp för att täcka den här typen av situationer.
Och där skiljer ni er från en hel del andra försäkringsbolag. Vad brukar det vara? Vilken ålder brukar liksom vara sån här cut-off? Vet du det? Ja. När man inte längre får ha livförsäkring.
Ja, men många har ju, och där är ju också en viktig sak det här som vi kan gå tillbaka även till förra exemplet, att titta på hur ser det ut i den enskilda situationen. För många säger, ja men jag har ju någon livförsäkring via facket, eller jag har någon livförsäkring på det sättet. De är oftast så kallade grupplivförsäkringar, och de slutar oftast vid 65 års ålder. Och många av dem till och med, där fasas beloppet ner från 55 eller från 60 ner mot till man fyller 65. Så att det blir ett lägre och lägre belopp i en trappa ner på det sättet. Och det där måste man vara medveten om och inte bara konstatera, ja men jag har en livförsäkring som jag betalar via facket. Eller jag har via jobbet eller någonting sånt där. Utan titta på hur ser det ut i de enskilda fallen och vad händer när jag blir äldre. För det är ju också det här att teckna en individuell försäkring som man gör hos oss kräver ju att man är frisk när man gör det. För man får fylla i en hälsodeklaration, och sannolikheten för att man har dragit på sig någonting som gör att det kan bli en begränsning i livförsäkring är ju större ju äldre man är. Så därför ska man göra sånt här i god tid och inte teckna när man är 60 plus. Det är större risk för att man inte får en försäkring, kan man säga.
Mm. Gud, alltså jag bara inser så att det är sjukt mycket jag inte kan. Och då tycker jag ändå att jag är ganska insatt i det här.
I försäkringar, ja. Ja, men du älskar ju försäkringar.
Ja, jag vet. Men jag tänker så här, det första jag tar med mig här är att jag har ju personligen tänkt mycket på livförsäkring. Så länge barnen är små, och liksom att det är den,
att det är då det behövs.
Det är då det behövs. Jag har liksom aldrig tänkt att en livförsäkring kan vara relevant för någon som är 65, där barnen är utflygna än med, för då har jag ju tänkt så här, ja men då har ju barn, då har man löst det, för jag har aldrig tänkt på att, ja men om
då man har betalat ner huset,
ja men precis precis, utan jag har aldrig tänkt på det här scenariot att liksom har man då barn från ett annat tidigt äktenskap så blir man ju tvungen att köpa ut dem. Det är så här tanken jag aldrig har slagit. Sen vill jag bara dubbelkolla, när vi pratade om det här testamentet, så jag lärde mig rätt detta förra, det var nämligen så här, i förra avsnitt pratade vi med en jurist, så då var det så här genomgång. Så om jag skriver Ulf skulle kunna skriva ett testamente, och om vi har då de här 10 miljonerna, så 5 miljoner kommer gå till, vad hette hans fru?
Karin.
Mm. Och men sen av det som skulle gå till barnen, så kan han, hälften av det som går till barnet kan gå till Karin. Är det inte så? För du kan inte göra barnen arvslösa, men du kan dela upp barnens lott
i hälften.
Mm. Att man har bara laglig rätt till hälften av hälften. Liksom, i detta fallet. Mm. Ja, men titta Karin, så här små steg framåt.
Mm.
Bra, sen har vi faktiskt, vi har ju massor läsarfrågor också. Och jag tänkte, i och med att vi kom in på detta med hälsodeklaration, så tänkte jag att då kan vi ta några frågor. Då är det en fråga från Martin på Patreon. Mm. Och då skriver han så här: jag undrar om möjligheten att skaffa en försäkring även om man inte har, då har han skrivit uttryckligen spotless hälsa. Fullt frisk arbetsför men prick i hälsoregistret så att säga. Man betalar sin premie så brukar det gå, men om det gör en automatisk outsourcing av risken brukar det vara kört. Så att vi behöver inte bara prata specifikt det på Martin, för han har inte skrivit vad det är. Men hur funkar en sån här hälsodel? Vad är det som är så här, rökning? Är jag körd då? Eller hur funkar hälsodeklaration?
Ja, men man tittar ju då på hälsotillståndet hos en kund. Och sen finns det då vissa sjukdomstillstånd eller vissa åkommor som gör att man får, om man ska vara rent krasst, man har en ökad risk för att bli sjuk och på sikt kan avlida för tidigt, så att säga. Och då har vi, jag menar, är du riktigt, så att säga, har du någon allvarlig åtkomma, då säger vi nej tack, tyvärr, vi kan inte erbjuda livförsäkring.
Men vad ska det vara typ? Alltså så här, terminal cancer?
Ja, men vi har, man kan inte säga, jag kan inte uttala mig liksom med enskilda, men vi har personer som har haft en cancerdiagnos tidigare men som sen har blivit friskförklarad och som får en normalbedömd livförsäkring senare. Mm. Så att på det sättet så kan man inte bara säga det ena och andra. Många kunder fastnar också på, inte på, men det kan vara en kronisk sjukdom på något sätt. Men det kan också innebära att du får en förhöjning av risken. Det vill säga att istället för att betala 1000 kronor i månaden så får du betala 2000 kronor i månaden. Och sen kanske du inte får försäkring till du är 70 år som du har sökt till. Utan du kanske får en försäkring som gäller till du är 60 år istället. Alltså att du får en förkortad försäkringstid och en ökad premie då. En kostnad för den här försäkringen.
Okej. Okay. Sen fick jag ett mejl och detta var så här: du får inte säga mitt namn. Men jag undrar så här, vad händer om man ljuger i en hälsodeklaration?
Ja, det kan göra att försäkringen blir ogiltig.
Det måste uppdagas också då att man har.
Ja, det måste uppdagas.
Mm. Jag vill vara tydlig med att vi avråder från det, men klart. Det var ändå en spännande fråga.
Men det innebär ju att då blir ett avtal, för vi ingår ju ett avtal med kunden och kunden intygar att det man har skrivit är sant. Och om du då ljuger och då intygar du inte sant, om det kommer fram att det här var felaktiga uppgifter, då kan det här avtalet så att säga bli annullerat eller ogiltigt förklarat i värsta fall. Så att säga. Mm. Och det är samma sak. Jag fick frågan faktiskt i förra veckan av en kund. Ja, men jag har bara gått hos naprapaten. Vi har ju någon sån fråga. Och så tycker jag, men det var ju inget allvarligt. Nej, men skriv i det, för att är det så att det inte är något allvarligt, då påverkar det inte försäkringens innehåll eller premie på något sätt. Men däremot om du håller undan med saker för du själv tycker inte det är allvarligt, då har du faktiskt inte intygat sant. Det är jätteviktigt det här.
Mm. Mm. Och sen så tänkte jag så här. Behöver man uppdatera den här hälsodeklarationen? Till exempel, jag och Karo, vi har ju varit kunder hos er sedan 2012. Jag tror inte vi har fått någon ny hälsodeklaration. Nej. Utan det, har man en gång gjort den och fått sin försäkring så behöver man inte uppdatera den.
Nej, och det är så som det funkar här hos oss. Att du kliver in, du får din försäkring med den hälsodeklarationen du gjort. Om du sen vill öka eller teckna en ny försäkring, då kommer du fråga efter en ny hälsodeklaration. Och då kan det ju vara möjligt att det har hänt någonting under den här 10-årsperioden eller 5-årsperioden sedan du tecknade den förra försäkringen som gör att den nya försäkringen får någon begränsning eller någon förhöjning. Men den gamla försäkringen påverkas inte, utan det är lagt kort ligger där.
Mm. Mm. Och när vi ändå är inne på hälsodeklaration, är det något mer vi borde fråga kring hälsodeklarationen? Så här vanligt misstag eller missuppfattning?
Nej, men den viktigaste medskicket är som jag sa, ta med de saker som vi frågar efter och var ärlig. För det, allting som inte är att vara ärlig kan göra att avtalet blir ogiltigt i nästa skede. Så att det är jätteviktigt att göra det här på ett bra sätt för din egen skull.
Ja. Bra, var det något mer på då om vi hoppar tillbaka till Ulf och Karin? Vad skulle de, jag tror inte vi tog vad de skulle ha gjort. Han skulle ha tecknat en livförsäkring, för det sa vi, för det kunde han ha fram till åren 80, så att Karin skulle kunna lösa ut hans barn. Är det något mer de skulle ha gjort?
Ja, men jag skulle nog titta på vad händer nu, och sen skulle jag nog kanske också rekommendera dem att prata med en jurist för att se om man skulle skriva ett testamente.
Mm. Ja, bra. Ska vi ta nästa...
Har vi något scenario till?
Ja, vi har flera stycken.
Mm.
Är det något du saknar?
Nej, jag är nyfiken på scenarierna, för jag tycker de är så bra och illustrativa, så man kan prata mycket kring dem och få mycket matnyttigt.
Ska du ta Albin och Emma?
Ja. Albin och Emma är sambo, båda är 32 år. De har köpt en bostadsrätt tillsammans för 3 miljoner kronor och har ett gemensamt lån på 2,5 miljoner. Bostadsaffären gick snabbt och paret trodde de skyddade sig när de tog ett bolåneskydd via banken. Ingen av dem har skrivit testamente. Emma avlider. Mm.
Så
pratar vi om det.
Så vad händer?
Mm.
Ja, här har vi nästa situation där faktiskt sambos ärver inte varandra överhuvudtaget. Utan då kliver det här bolåneskyddet och löses ut, och då har ju fungerar det så att de är två stycken på lånet, så halva lånet betalas av utav det här bolåneskyddet, så att Emma sitter kvar med halva lånet på 1,25 miljoner kronor.
Och, så detta var smartan det första scenariot vi hade med Martin och Johanna.
Ja.
Så
Albin är den som förlåt, nu blev jag förvirrad. Men Albin sitter kvar med 1,25 bara.
Ja, precis.
Så bolåneskyddet tog Emmas del.
Ja, som var hälften av lånet på 2,5 miljoner.
Perfekt. Mm.
Och sen är det då här att då kliver då nästa steg in. Att då är det ju... De här ärver inte varandra, så att säga. Utan då får man titta på Emmas. Vilka ärver henne? Och det, i det här fallet så är det Emmas bror. Hon har en bror som ärver henne. Så då kliver Emmas bror in och så säger, jag vill ha Emmas andel av den här lägenheten. Och den har stigit i värde. Så den är värd 3 miljoner kronor nu. Och då vill jag ha ut 1,5 miljon.
Ah, nej. Så man tänker så här, nu har de gjort rätt. De har ett bolåneskydd. Men det skiter sig i alla fall.
Ja. Men det känns så sorgligt på något vis. De har försökt att göra det de har kunnat.
Ja, men det känns ju precis. Så vänta, så att vi reder ut det här nu. Så då är det så här, eftersom Albin och Emma, så nyckeln här är att de är sambo, att de inte är gifta. Så, och eftersom de är sambo så löste banken, nej det hade inget med att de var sambo eller inte att göra. Det var för att det var ett bolåneskydd. Men då är det ju så att Emmas bror, eftersom de inte är gifta, då ärver han hälften, allt från Emma, va?
Ja, precis.
Och om det var ett samboavtal, det spelar ingen roll?
Jo, det är ju det som kan komma in där. Att, så att skulle de skriva då ett samboavtal, då skulle de kunna skriva i det samboavtalet, och då skulle man då kunna likställa dem med samboskapet med ett äktenskap utifrån en arvssituation. Så då skulle, så att säga, Emma få ta över och, i det här fallet så är det Albin då som får det som Emmas bror annars skulle fått, så att säga.
Mm. Så, men om de hade varit gifta, då hade inte Emmas bror ärvt någonting?
Nej, utan då hade Albin fått ta allting, så att säga, efter Emma. Och sen då i nästa skede när Albin hade gått bort och båda borta, då sker den här arvsfördelningen, och då kommer Emmas arvingar in i det skedet istället.
Aha.
Ja.
Gud, vad, så här, precis som du säger, så här, shit vad jobbigt. Alltså så här, du vet, man tänker att man gör rätt. Och gjorde man bara hälften.
Men,
och
det är rätt hänt också att när man nu tänker så här, men vi kanske borde skriva samboavtal och testament. Eller så, kan man göra lite för mycket också kanske? Alltså så onödigt mycket.
Ja, fast jag tänker ju så här, detta är en sån här grej, du vet, så här, ett litet felbeslut får enorma ekonomiska konsekvenser.
Mm.
Och jag tänker alltid när man har en sån situation där en liksom litet felbeslut har en stor enorm konsekvens, då ska man ju anlita till typ en jurist eller liksom skriva där som vi pratade i förra avsnittet om ett samboavtal. Eller, det var roligt, för det sa ju min mentor för många, många år sedan, Claes-Erik, när jag och Karo inte var gifta, så sa han så här, ja, ni måste vara rika. Och jag var så här, då hade vi inga pengar, så vi fattade aldrig vad han menade. Han sa, ja, men så mycket pengar ni måste lägga på jurister för att få samma sak som om ni hade varit gifta. Ja. Så han var så här, okej, men bara gift er för, om inte annat, bara för det juridiska skull. Och vi var så här, gud vad oromantiskt. Medan nu inser man liksom så här att nej, där är ju ganska mycket så här lagligt skydd som kommer med att man är gift.
Mm.
Liksom.
Mm.
Men Niklas, vad skulle de mer kunna göra? Är det någonting mer du tänker?
Så samboavtal eller har gift sig.
Mm.
Och i samboavtalet skulle han reglerat att de ärver varandra på lägenheten.
Ja, dels det. Och sen så hade man då kunnat fundera på hur klarar Albin kvar, att om man då hade skrivit det här samboavtalet, så hade man nästa ställt frågan, har Albin möjlighet att bo kvar i lägenheten, eller är det här halva lånet och det för mycket för honom att bära själv? I sådana fall hade man då kunnat teckna varsin livförsäkring på varandra.
Mm.
Så ett samboavtal och varsin livförsäkring som är... En livförsäkring är ju starkare än ett bolåneskydd, för då kan du reglera vilken summa som ska gå ut. Och kanske då en högre summa än den här halva lånet på det sättet. Så att,
Men du, om vi tar ett litet sidospår där.
Ja.
Var det inte så, för att förr var det väl så här superpoppis för bankerna, att du tog ett banklån och sen erbjöd så här, för någon hundralapp till så får du det här bolåneskyddet. Men var det inte så sen att de inte fick lov att sälja det tillsammans? Eller jag bara fick någon sån här, du vet, i bakhuvudet och hoppade fram?
Jo, det har ju kommit en lagstiftning som gör att man får inte, alltså bundling, du får inte knö ihop flera produkter i en, utan det måste vara tydligare att här är bolånet, här är försäkringen, och försäkringen kostar så här mycket kostar bolånet. Från början så paketerar man så att du liksom, kostnaden för den här livförsäkringen var inbakad i räntekostnaden. Så att kunden hade svårt att se hur mycket kostar faktiskt det här skyddet och hur mycket kostar lånet. Och det får man inte göra enligt ny lagstiftning, utan transparensen är här att visa väldigt tydligt vad var och en. Men du får fortfarande sälja produkterna så att de hänger ihop, men du måste kunna särredovisa dem tydligt.
Ja. Alltså, en annan sån här rekommendation som jag har hört många gånger, och här vill jag ha liksom din proffs, nu är du ju lite part i målet, men då har jag hört att man ska helst inte ta de här bolåneskydden, utan man ska hellre ta en vanlig livförsäkring, för bolåneskyddet, då går det uttryckligen till det lånet, medan det kanske inte är så att om du får ut pengarna, förstår du, om du och jag hade haft bolåneskydd på Swedbank, så hade de täckt halva min del på lånet. Men det kanske inte hade varit den mest effektiva användningen av pengarna som hade gjort störst skillnad för dig. Och då var det någon som berättade för mig, så ja, det är bättre att du då har en livförsäkring, för då kan du själv bestämma om du vill betala av lånet eller om du vill använda det till något annat. Make sense, eller vad är din åsikt?
Ja, det makes sense. Och sen kan det också vara så här att beroende på vilken bostad du har. För att om du tar ett bolåneskydd och så köper du en bostadsrätt, en nyproducerad bostadsrätt, där kanske själva insatsen är ganska låg, men du har en ganska hög avgift för att föreningen har en stor del av det här lånet också. Och det kanske gör att då kanske du känner dig trygg. Ja, men jag tog ett bolåneskydd så vi kan bo kvar. Och sen så täcker det av själva räntekostnaden och halva lånet. Men du sitter kvar med en ganska saftig avgift till den här föreningen som gör att det fortfarande kan vara svårt att vara kvar. Så att det kan vara en lite falsk trygghet. Och tillbaka till det här, hur ser det här enskilda fallet ut? Hur ser det ut för er två och den bostaden som ni har köpt? För det kan ju också vara så att man har köpt ett hus med en låg insats, men det kanske kräver mer i driftskostnader eller någonting annat som gör att huspriset har varit lågt, och så har man ett lågt lån, men det kanske kostar mycket att driva och äga det här huset. Hur funkar det? Och sen också det här, titta på vilka inkomster har det här paret när man gör den här lösningen? Är det en som har hög inkomst och någon som har låg inkomst, eller har man lika mycket? Vad är det egentligen som man behöver skydda i det här fallet? Är det lånet eller är det inkomsten, eller är det, vad är det för någonting?
Så. Jag gillar ju det där som du säger jättemycket. Att jag brukar säga många gånger så är det svårare att komma på de bra frågorna. När man väl har frågan så är svaret ganska enkelt. Och så det här är du ju redan inne på, så att i bara förbigående så säger du sådana bra frågor. Så den ena är så här, vad händer om, liksom frågan jag kanske borde ställa sig, vad händer om jag dör respektive vad händer om du dör? Nummer två, fråga då, okej, vad händer då med lånet? Är det som du säger, är det viktigast att betala av lånet eller är det viktigast att kunna ha omställningen? Alltså precis, är det driftkostnaderna på huset? Alltså att man specificerar boendet. Och sen tror jag, som du också var inne på innan, att omställningen, för att om min lön försvinner så är det ju liksom hälften av våra inkomster. Och då bör man också ställa sig frågan då, behöver vi täcka det bortfallet i lön? För som du säger, omställningspensionen som man får från staten täcker ju inte i närheten av min lön. Har jag fått med de viktiga frågorna? Är det någon mer sån fråga man ska ställa sig?
Nej, det är ju en relevant fråga. Och sen så tillbaka till det här. Är ni gifta eller är ni sambo?
Vem ärver? Ja. Vem ärver, ja.
Och sen tycker jag en viktig del i det här också, det är det här med vad har man för övrig försörjningsplikt? Betalar man underhåll för barn? Hur många barn som är hemmaboende och hur länge kommer de vara kvar? Det är också sådana här frågor. Finns det pengar på annat håll? Är det någon som har en aktieportfölj någonstans? Blanda ihop. Men det är några enkla frågor. Jag tänker så här också, att ibland så kan det kännas som att oj, det här är oöverstigligt svårt att hantera. Nej, det är det inte. Det finns jättebra hjälp att få på olika ställen, och skriva ett sånt här samboavtal, att skriva ett testamente eller någonting sånt där. I vanliga fall så är det ganska enkelt, och det kräver ett par timmar med en jurist för att få ett riktigt bra lösning. På det hela. Så det handlar inte om att man behöver investera jättemycket pengar i rådgivning och juristhjälp för att få det här på plats. Utan man kan göra det ganska enkelt. Det är bättre att göra det när man köper huset eller när man får barn eller när man gör det, än att komma på det långt senare i livet.
Ja, precis. Precis. Bra. Vi har två scenarion till. Ska vi ta dem?
Tar du det, John?
Ja, då har vi scenariot här med en ensamstående förälder. Så då har vi här Linda. Hon är 29 år gammal. Hon är ensamstående med två barn som är 5 och 7 år. Och Linda och hon har en syster Mia som står varandra nära. Och Linda vet att om något skulle hända med henne så kommer liksom hennes syster ta hand om barnen. Så Linda arbetar på ett IT-företag och Mia pluggar till läkare. Linda har tjänstepension med återbetalningsskydd, men eftersom hon inte har jobbat så länge så är det inte så mycket pengar på det här tjänstepensionskontot, utan hon har bara en mindre buffert. Så Linda går bort. Vad händer? Så om vi tar de väsentliga, de är båda unga, hon är ensamstående med två små barn och hon har en tjänstepension med återbetalningsskydd, men där är inte så mycket pengar. Så det är väl nycklarna i detta scenariot.
Ja.
Så berätta, vad händer?
Ja, men det finns väl ett begrepp här som jag tycker kan vara viktigt att reda ut också. Det är det här återbetalningsskyddet som vi nämner i tjänstepensionen. Vad är det för någonting? Ja, det är egentligen det samlade kapitalet som har blivit utav de här pensionspremierna och dess avkastning som arbetats upp. Så i händelse då utav när Linda går bort. Så om det har tjänstepensionskapitalet har blivit 150 000 kronor, då är det skyddat med ett återbetalningsskydd. Och det går då ut till den förmånstagare som Linda har satt in. Så det är ett återbetalningsskydd, och det är beroende på hur mycket pengar som har hunnit betalats in. Det är ett begrepp. Sen är det här då, ja, barnen, de får en barnpension fram till de är 20 år. Men barnpensionen, den är utformad för att täcka ett barns kostnader, så det är ju några tusenlappar i månaden som det går ut för det. Det täcker ju inte ett boende för Lindas syster Mia och på det sättet, utan det täcker ju för att barnen ska kunna ha köpa kläder och kunna ha lite aktiviteter och göra sådana saker. Men det täcker ju inte att Mia då som pluggar ska kunna då få liksom skaffa sig ett boende som funkar med två stycken barn. Och det är här som då försäkringsskyddet kommer in, där man då skulle kunna säga att hon skulle då kunna trygga det här genom att teckna en familjepension som gör att det faller ut ett större månadsbelopp till sin syster så länge barnen är fram till de fyller 20 år eller till 25 år, vilken ålder som man vill ha på det sättet. Så att Mia, alltså systern, ska kunna använda de pengarna för att bo kvar i den här lägenheten, alternativt köpa någon annan lägenhet på det sättet. Säkert så kan samhället hjälpa Mia då, systern, att få tag i en hyresrätt, och hon kan få bostadsbidrag för det och så vidare om hon inte har något skydd. Men hon är ganska utlämnad jämfört med någon annan, och om man tänker sig utifrån Lindas perspektiv så kan det ju kännas tryggt. Okej, nu är jag ensamstående, jag har de här två barnen, men jag vet att de kommer få det jättebra med min syster, och det här, om jag skulle falla ifrån, så är systerns ekonomi också skyddad, så hon behöver inte sluta plugga eller göra någonting sånt bara för det här skulle inträffa mig.
Mm.
Och det är peace of mind, brukar man säga. Alltså det är lite grann så här skönt. Jag vet att det är omhändertaget. Skulle det hända någonting så mina barn kommer klara sig. Min syster kommer hjälpa till på ett jättebra sätt. Ingen kommer känna sig ekonomiskt drabbad av det här, utan man kan fortsätta och hantera livets upp- och nedgångar ändå. Mm.
Och det är samma, det där som du säger, för nu kallar du det för familjepension, ja, eller familjeskydd.
Ja. Ja.
Och det är samma som jag och Karo kan teckna, liksom, så att om jag dör detta, att då ersätter det en del av min lön i ett antal år. Det är same.
Ja. Okay.
Och säg att vi har en sån här, jag tror faktiskt vi har en sån här familjepension. Om vi säger så här, hemsk tanke, men både jag och Karo skulle dö i en trafikolycka. Mm. Vem, liksom, och vi har inte specificerat att vem som ska ta hand om våra barn. Det kanske vi borde göra.
Det borde vi kanske göra.
Hur funkar det där? Faller då den familjepensionen ut till min mamma som skulle ta hand om barnen? Eller hur funkar
det? Nej, det vanligaste är i ett sånt här förmånstagarförordnare, standard förmånstagarförordnare. Om man inte har namngivit någonting så brukar man säga make, sambo, partner i första hand, barn i andra hand. Och då skulle det här beloppet då i ert fall utfalla era barn. Och är de då omyndiga, ja, då är det någon annan som ska då kliva in och ta förmyndarrollen och få på det sättet disponera de här pengarna så att det kommer era barn till godo på rätt sätt.
Okej. Okay.
Men det är ju också intressant. Vem blir det då? Liksom, om man inte har utsett någon som ska ta hand om barnen.
Vet du hur det blir? Det känns ju som lobbyfråga till dig.
Ja,
sorry.
Men det är ju inte så att om man... jag kan inte det här, ska jag säga. Men det jag har förstått utav det när man... Det är ju att... är det någon då som skulle räcka upp handen om ni har ett syskon eller liksom på något håll som säger att självklart vi tar hand om era barn och vi fortsätter med det, och så anmäler man det till kommunen, så kan man på det sättet ordna det så att det blir en förmyndare på det. Det är ju inte så att barnen per automatik hamnar hos en anonym fosterfamilj om det finns några i släktingar eller några i närheten som på något sätt räcker upp handen och säger att självklart är barnen väljer att få bo här.
Mm. Men... Om vi hoppar tillbaka till Linda, så en sån här familjepension typ som ersätter lönen, är det något mer hon skulle ha gjort, eller that's it, det hade varit gott nog?
Ja, men man kan ju säga att det finns två skyddsobjekt här. Det ena skyddsobjektet är ju systern då som ska ta hand om barnen. Hur kan hon fortsätta att leva sitt liv som vad ska jag säga, en ny mamma till sin systers barn. Och det är ju den här skyddet då som täcker då möjligheten att kunna ha ett boende och ekonomi att kunna plugga vidare. Det andra är ju skydd till hennes egna barn. Och där är ju, tycker jag, en sån här spännande grej. Det är jättemånga som får barn, så det första de gör är att starta ett barnsparande. Ja, men vi sätter av hela eller halva barnbidraget så att barnet ska kunna plugga utomlands eller en start till en bostadsrätt eller vad det nu är, så att säga. Men jag tycker att det bästa skyddet som du kan ge ditt barn, det är att teckna en livförsäkring på dig själv. Och det skulle Linda ha gjort här, att ha en livförsäkring med barnen som förmånstagare. Det innebär att barnen får en bra grundplåt för sitt framtida liv. Och sen då tillsammans, så blir ju då, eftersom barnen i det här fallet är omyndiga, så blir det alltså den som blir förmyndare som får då ha ett resonemang om hur ska de här pengarna disponeras. Ska de bara placeras på ett konto att de får använda dem senare, eller behövs de på något sätt för att stärka deras uppväxt? Ja. Så jag skulle ju tycka att hon skulle ha tecknat en ny försäkring på 1 miljon kanske, eller 1,5, och sen så haft barnen som förmånstagare. Då hade de fått en riktigt bra grundplåt i livet.
Shit, vad jobbigt. Jag får så här lite så här jobbig känsla i magen. Jag har ju till och med skrivit en bok om det där med barnsparande, och det där perspektivet har jag aldrig haft, som du säger nu, och det är it makes sense.
Mm.
Alltså verkligen, för att det gör ju större skillnad än att spara de där pengarna som vi till exempel gör. Är vi i livet så kommer vi alltid kunna hjälpa barnen, men är vi inte i livet, det är ju då de behöver hjälpen som mest.
Ja.
Liksom.
Mm.
Ja, ja, det var
kul. Och ta den här 1000-lappen som man kanske spar då i månaden eller någonting sånt. Ja, om man skulle avlida efter 2 år eller 3 år, ja, men vi pratar om 30, 40, 50 000 på sparkontot.
Ja.
Att jämföra med då en livförsäkring på 1,5 miljon som kanske kostar par hundralappar i månaden.
Ja, ja, precis. Ja, gud, ja, då har man lärt sig något nytt i detta scenariot också. Mm. Ja, jag tycker detta är superspännande.
Väldigt spännande.
Ja. Ska vi ta, vi har faktiskt 2 scenarier till. Vi har familjen Storstadspuls, Petter och Sara. Ska jag ta den?
Mm.
Då har vi Petter, han är 48 och Sara är 42. De är gifta och de har 2 barn. Som är 13 och 15 år gamla. Petter arbetar 75% på bank och Sara är konsult i ett stort internationellt företag. Sara reser mycket i sitt jobb och Petter tar ett större ansvar för det praktiska i hemmet. Petter och Sara köpte nyligen sitt drömhus i en närförort till storstaden för 10 miljoner kronor. Villan är belånad upp till skorstenen och de har bolåneskydd via banken. Och Sara avlider. Så om vi ska försöka ta ut nycklarna här. Så nycklarna är att de är gifta. Så att det är bra. De har 2 gemensamma barn, tolkar jag det här.
Mm.
Och de har bolåneskydd och säger att det är belånat till 8,5 miljon. Bra. Är det något annat som är väsentligt i scenariot?
Nej, jag kan känna igen det här scenariot från det tidigare. Det är bara det att de här pengarna som vi pratar om här är lite större. Det är bara en större volym. Och det här tror jag är ett ganska vanligt storstadsfenomen. Det är 2 stycken som tjänar bra med pengar. Man är mitt i livet. Man köper sitt drömhus. Man belånar och tittar på, jag har råd med det här lånet för att vi har de här inkomsterna. Men vad händer om det värsta inträffar? Hur ska den andra kunna bo kvar? Och då är vi tillbaka till den här frågan. Hur ser det ut i det här enskilda fallet? Hur har den efterlevande då, Petter i det här fallet, råd att bo kvar i huset? Det kommer en liten summa från Saras tjänstepension, en TGL på några 100 000. Och sen så i det här fallet så har hon sagt att hon har inte kvar någon återbetalningsskydd i sin tjänstepension. Hon har valt att ha all sin pension för sig själv. Det finns inget skydd där.
Vad betyder det att hon har valt att ha...
Så, som jag har fattat, får jag testa så här, återbetalning, så får vi se om jag har fattat. Så till exempel, jag har en tjänstepension på 1 miljon. Jag har återbetalningsskydd. Så om jag dör så kommer du få den miljonen. Medan alltså, om jag inte har ett återbetalningsskydd så hade jag haft mer i pension, för försäkringsbolaget tar en liten del, men då får inte du pengarna. Är det korrekt?
Mm. Det är rätt. Så du får några procent extra i pension för att du väljer bort återbetalningsskyddet. Ja. Mm.
En dum fråga där också. Eftersom det är en pension, så säger du att jag har 1 miljon. Får Karo den miljonen i kontanter, eller hamnar den i hennes pension? Alltså, förstår du vad jag menar?
Nej, den hamnar inte i hennes pension. Men eftersom det är en tjänstepension så innebär det att Karo får de pengarna som skattepliktig inkomst. Och sen betalas de ut under normalt sett 5 år. Så att den här miljonen, det är ju brutto. Sen så läggs den ovanpå hennes inkomst. Så netto så kanske det handlar om någonstans...
Ja, jag fattar. Det blir skitjobbigt, för det läggs ju ovanpå hennes lön. Så säg då att vi bara hittar på att Karo har så här, 30 000 i månaden. Och sen har jag den där miljonen. Och så att det blir också 30 000 i månaden. Bara hittar vi på brutto. Ja. Då kommer hon ju dessutom hamna på sån här hög skatt. På statlig skatt. Så det kommer typ bli...
Du kommer skatta
bort väldigt mycket. Så tjänstepensionen just nu gick från så här, jo, men där är 1 miljon till typ där är hälften efter skatt.
Ja,
det har jag inte heller tänkt på. Det är så här, du har också
den
här...
Ska man göra istället?
Ja, det är lite
känns som man bara vill gömma undan det där.
Liksom. Ja, det är lite roligt, Niklas. Du har sådana här egenskap som en av våra vänner också brukar säga så här, att man mår alltid lite sämre när man pratar med dig, men man är betydligt klokare om man tänker så här, jävla tur att vi pratade om det här. För dum fråga, livförsäkring, den är netto då? Så om jag har livförsäkring och SEP, för det har vi ju, så om jag dör, då får Karo ut den i handen?
Ja.
Okej. Okay. Ja, förlåt, jag avbröt dig.
Ja, men och det är ju det som är viktigt, att titta på det här brutto och netto och sådana saker. Och det här är ju... Det låter som att man bara vill lägga ett täcke över huvudet och det här är svårt. Ja, och det vi hamnar i, ibland brukar jag säga att försäkring, det är tråkigt och svårt. Och lite grann, vår bransch har inte alltid hjälpt till att göra det lätt för sig. Sen är det koppling då mellan produktregler, det är skatteregler och det är en del utav såna här kollektivavtal. Vi är en del utav ett socialförsäkringssystem som är statligt. Och sen dessutom så förändras de här reglerna över tiden. Så beroende på var du jobbar, hur gammal du är och så vidare, så ser reglerna lite olika ut. Det är därför man behöver titta, hur ser situationen ut för oss? För det finns nästan inget sånt här exempel som säger att det här funkar precis för alla och så gör alla så och så blir det så. För så är det inte.
Men du vet vad, det var också en läsarfråga. Så här, hur, om man vill liksom så här, man har en lite så här komplex situation, alltså så här med barn som är liksom från ett tidigare förhållande, man är gift nu, har gemensamt, alltså så här, vem går man till? Kan ni hjälpa till med det? För det, eller går man liksom, man ska gå till en vardagsjurist, eller vad gör man? Vad hade du rått någon att göra som har kommit med den frågan? Vi behöver städa ut detta.
Ja, och är det så att man behöver städa ut när det gäller själva de här juridiska frågorna med testament och sådana saker, så finns det jätteduktiga familjejurister som hjälper till med det. Sen har du då, om du behöver liksom den här hjälpen med reda ut vad får jag från avtalet med mitt jobb när det gäller tjänstepension, vad har jag för försäkringar i övrigt, så finns det försäkringsrådgivare som hjälper till med det och är jätteduktiga med det. Har du en nära koppling med din bank och har det, så har de också rådgivare som kan hjälpa till och sortera ut de här begreppen, så att säga. Och alla lyder under samma förmedlingslagstiftning, så alla har samma skyldighet att förklara det. Det enda är att en försäkringsförmedlare kanske kan sälja andra typer av produkter, för den är mer neutral på marknaden. Medan går du till en försäkringsrådgivare hos ett försäkringsbolag eller en bank, så kanske de har ett smalare sortiment av produkter. Men, men rådgivningen är lika för alla på det sättet att, att man är skyldig som rådgivare att presentera hur ser situationen ut för er och ta reda på det. Och utifrån det ge en objektiv rekommendation.
Kanske dum fråga nu, men när det finns liksom finansiella rådgivare så är man väldigt tydlig med liksom det här vad som är en oberoende rådgivare och vad som är en vanlig rådgivare. Finns det i försäkringsbranschen också?
Ja, det är liknande lagstiftning, det är olika regelverk, men i princip så är det samma sak där. Ja.
Okej, okay. Ja men perfekt. Bra, så om vi hoppar tillbaka till Petter och Sara, vad skulle de ha gjort? Eller vad blir konsekvensen först och främst? För jag gissar att Petter inte kommer kunna bo kvar.
Nej, utan konsekvensen kommer i det här fallet bli att gör han ingenting så kommer han så att säga, inom kort behöva sälja huset och köpa ett billigare fastighet eller en bostadsrätt eller någonting sånt istället.
Kan du förklara så här, varför? Varför kommer han behöva sälja?
Ja, han kommer antagligen inte ha råd att betala Saras... lånet, och han är också beroende av hela det här köpet av den här fastigheten är beroende av två stycken höga inkomster och den ena inkomsten försvinner och han har då inte råd att behålla det själv.
Men hade de inte bolånskydd också?
Jo, precis, men det är det som vi var, precis, men det var det som Niklas var inne på innan. Att nu testar jag att förklara igen här. Det är alltid så här läskigt när man sitter med en expert. Men lånet, säg att de har lån på 8,5 och det är solidariskt. Det är alltså, hälften kommer att bli avbetalt. Men där kommer ju fortfarande vara driftskostnaderna blir ju inte hälften. Och liksom kostnaderna för barnen blir ju inte hälften. Men liksom halva inkomsten varje månad har försvunnit. Så att, låt mig gissa här, han skulle haft en sån här familjepension som ersätter liksom Saras lön i ett antal år.
Ja, precis.
Yes. Bra, det ska vi prata om också. Vi ska fördjupa oss här, liksom hur det funkar med belopp och sådant.
Ska vi ta sista exemplet?
Ja, och detta är lite specialscenario, men jag tror ändå det är relevant. För det handlar om man driver företag, om man är kompanjoner. Så att scenariot lyder så här, att Ella, Emil och Elin, de driver ett gemensamt bolag, ett arkitektbolag, så de är tre stycken partners. Och efter många tuffa år så går företaget bra, det omsätter 7 miljoner kronor och gör en vinst på 1 miljon. Och Emil avlider, vad händer då? Så ska du beskriva, Niklas, först, vad är det som händer?
Ja, det innebär ju att den som avlider i det här fallet då, Emil, då kommer ju Emils arvstagare in och vill ha del av företaget. Och det är ju ungefär samma sak som jag sa, liksom, hur ska du och din partner kunna bo kvar i huset om det händer någonting? Ja, men hur vill de här driva företaget vidare när Emil försvinner? Vill de ha in Emils arvstagare in i som är i ägarkretsen? Eller vill de köpa ut Emil? Och sannolikt vill de inte ha Emils arvtagare in i som ägare i företaget, utan de vill köpa ut.
Och då precis, för det skulle kunna vara typ så här Emils fru, eller liksom, om inte Emil har en fru så det skulle kunna bli Emils bror. Eller, alltså du vet, det skulle kunna bli någon helt som inte har något med för, som plötsligt äger då 30% av arkitektfirman.
Ja, men som kanske tycker, ballt, jag har alltid velat rita hus, men jag har ingen aning om hur. Nej, men det är skämt åsida, alltså det är ju inte ett helt omöjligt scenario. Eller kommer in barn, eller det kan komma in en fru eller man eller någon sån som inte alls har med det här att göra. Och som på det sätt känner att ja, men här kan jag ju tjäna lite pengar på sidan om. Jag stannar kvar som ägare, men ni får driva företaget. Och hela driften av företaget bygger på att man är tre stycken partner. De här kanske behöver få in en annan arkitekt in i det här bolaget istället. Två saker man behöver tänka på. Det ena är hur skriver man, istället för att skriva samboavtal eller äktenskapsförord, så skriver man här kompanjonsavtal. Där man beskriver vad händer om någon vill köpa ut någon annan, vad händer om någon skulle avlida och så vidare. Att man beskriver det här. Och det här kan revisorerna hjälpa till med att göra. Och sen kan man dessutom skydda med försäkring. För om bolaget inte har tillräckligt med pengar och de som är kvar i bolaget då, Elin och Ella, om de inte har tillräckligt mycket pengar för att kunna lösa ut sin tredje partner från bolaget, då kan en försäkring hjälpa till. Så att man tecknar en försäkring så att Ella och Elin har en försäkring på Emils liv, Ella och Emil har en försäkring på Elins liv och så vidare. Så att man kopplar på det sättet försäkringar. Så de som är kvar får en summa så man har råd att lösa ut arvingarna efter den kompanjonen som avlidit.
För att det kan ju bli mycket pengar också här. Alltså, för här var det omsättning 7 miljoner och vinst på 1 miljon. Ja, lite beroende på hur man räknar, men så säger det väl inte orimligt med kanske 3-5 gånger pengarna, alltså årsvinsten. Så plötsligt så kanske det bolaget är värt 3-4-5 miljoner. Då ska de plötsligt ut med 1,5 miljon till då Emils arvinge. Så då tecknar man den här livförsäkringen då korsvis på då vad bolagets värde är. Är det så man tänker ungefär?
Ja, just det.
En
tredjedel av bolagets värde, ja.
Ja, precis. Ja, bra. Snyggt.
Och då, ja.
Vad tänkte du?
Ja, men då skulle så att säga att de här kunna driva det här bolaget vidare på det sättet och få ut. Och det här med, vi gör en del sån här, dels sån här kompanjonslösningar, men också det här med nyckelmannaförsäkring där man har nyckelmedarbetare. Skulle en nyckelmedarbetare avlida som drar in mycket pengar eller som är svår att ersätta, så kan man också som bolag ha en försäkring på en anställd så att man kan ha råd att ta in en konsult under en övergångsperiod eller ha råd att ta ett göra någon annan lösning. Så att säga. Vi satt faktiskt med det här i förra veckan med ett företag som hade det behovet.
Jag tänkte också bara fråga, kan man neka att bli utköpt? Kan man säga så, men jag vill inte bli utköpt?
Ja, ofta reglerar man det i ett aktieägaravtal. Att det är reglerat, om du dör så har de rätt att köpa de aktierna. Ja. Så du kan inte vägra sälja. Nej. Det är ofta reglerat i ett aktieägare. Eller ett,
men också privat, tänker jag.
Vadå?
Om man vill köpa ut någons...
Ja, så att om så att vi inte skulle vara gifta.
Del av hus liksom, ja, så precis. Sommarstuga.
Ja.
Det finns ju en samäganderättslag som kliver in och som reglerar i vilka tillfällen som du har rätt att bli utköpt eller kräva att någon blir utköpt, så att säga, på det sättet.
Ja, det är klart att det finns en lag för det.
Ja, men det är bra. Det kan vi kolla upp, Jan. Ja, vi läser på.
Jag tänker så här att vi har lite frågor från läsare som hänger ihop med de här. Så vi har Erika Darjung på Facebook. Hon skriver så här, olika försäkringsbolag kallar ju för olika saker. Men den uppenbara frågan är då, finns det några andra namn? För nu har vi ju pratat livförsäkring och familjepension eller efterlevandeskydd. Är familjepension och efterlevandeskydd samma sak?
Vi brukar kalla så här att efterlevande skydd säger vi, och det här, det finns ingen sån här branschstandard på det här.
Okay.
Men vi brukar säga efterlevande skydd är allting, ett samlingsnamn för alla de här olika typerna av produkttyper.
Okay.
Sen har vi livförsäkring i en produkttyp, omställningspension eller familjepension i en annan produkttyp. Och det. Men omställning och familjepension, det bygger på att det utfallande belopp kommer i rater, det vill säga de kommer månadsvis. Medan livförsäkring, brukar vi säga, det är ett belopp som faller ut vid ett tillfälle.
Men är det någon skillnad? Skillnad, jag fattar att detta är skillnad, men om jag tänker så, alltså om jag får ut 1 miljon och delar upp det på 10 år, och så blir det liksom 100 000, så blir det 8 000 i månaden. Eller om jag väljer att ha 8 000 i månaden i 10 år, så blir det liksom, det är fortfarande samma belopp. Förstår du hur jag tänker? Ja. Liksom så här, vad är skillnad? Jag kan ju inte bara lika gärna ta en livförsäkring på 1 miljon och sen delar jag upp det själv. Eller är det en poäng i att det ska vara just på månadsvis? För jag litar inte på Caroline, för att om hon får 1 miljon på engångsbelopp, ja, då blir det party. Medan om hon får 8000 i månaden i 10 år, då vet jag att hon kommer ta hand om barnen. Alltså ish.
Ja.
Jag fick lite blick här av Kalle.
Nej, jag funderar på om det finns den här mistrust.
Det är samma pengar. Alltså, om du tecknar en livförsäkring där värdet av den här familjepensionen är 1 miljon och livförsäkringen är 1 miljon, så kommer den kosta dig lika mycket att teckna. Utan sen är det mer frågan om att hur du portionerar ut de här pengarna. Och då innebär det, skulle du ha tecknat en familjepension hos oss, som då från din dödsdag betalas ut under 10-årsperiod, då kommer vi ge ränta på de här pengarna. Så det kanske blir då 8000 kronor första månaden, och så efter ett år så blir det 9000 kronor och så vidare. Så att du får det på det sättet. Medan på den här vanliga livförsäkringen på 1 miljon som faller ut, då gör vi klar vår relation. Vi betalar ut de pengarna, sen har du ingenting kvar hos oss. Utan då får du investera dem själv istället.
Okej, ja men bra. Då har jag lärt mig något nytt igen. Bra. Sen var det ytterligare en fråga från Erika då på Facebook. Den andra frågan är så här, hur ska man tänka, vilken ålder eller familjesituation bör man beakta de olika sakerna? Så att om jag testar det som jag har tagit med mig hittills, så säger du så här, i skiften i livet, så här, man köper ett hus, man får barn, man flyttar ihop med någon. Är det de tillfällena man ska liksom sätta sig ner och kolla på försäkringar? Eller vad skulle du säga?
Ja, det är de tillfällena som saker och ting förändras utifrån om någonting skulle inträffa, om man skulle avlida så att säga. Och det är ju precis som när man får barn. Vad händer då? Man blir sambo, man skiljer sig, man gifter sig, och sen så då när förmögenhetsmassan påverkas, så man köper ett hus eller man köper en bostadsrätt och så vidare. Alla de skiftena kommer på något sätt påverka hur det blir för efterlevande om man skulle gå bort.
Bra, klokt. Sen har vi en fråga från Morten Regner här på Facebook också. Han skriver så här, i dagsläget har jag en livförsäkring på cirka 3 gånger min årsinkomst. Finns det någon tumregel för hur stor livförsäkring man bör ha, eller hur stor sån här familjepension eller omställningspension man bör ha?
Nej, jag tror att man ska nog tänka på lite det vi har pratat om tidigare. Och det är ju, hur ser situationen ut för de efterlevande? Hur ser inkomsten för sin partner ut? Hur ser försörjningsbördan ut för barn? Och vad har man för kostnadsnivå? Hur beroende är den efterlevande av inkomsten? Är den efterlevande väldigt beroende av den inkomsten som försvinner? Ja, då kanske 3 årslöner inte räcker så långt. Är den andra har en högre lön än den som går bort, ja, men då kanske 3 årslöner är jättebra.
Bra, för det där också inser jag att vi har gjort fel. Att vi har ju tagit samma på oss båda. Medan vi borde egentligen korrigera det. För att så här, om du dör så kommer inte ekonomiskt påverkas lika stor del som om jag skulle dö, eftersom jag är den som drar in mest pengar. Ja, det är också en sån där grej, så här, vi tänker så här, jämställt, vi ska båda ha samma, men nu när du säger
det blir
så,
inte så jämställt.
Det blir ju inte så jämställt, it doesn't make sense. Liksom. För vet du vad, för det där var faktiskt, jag tror att det var en kollega till dig som sa det till mig, så här, Jan, att istället för att fundera i belopp, fundera i tid. Att liksom fundera, hur lång ska den här omställningstiden vara snarare än beloppet? Håller du med eller vad tänker du?
Och det håller jag med om, för det går ihop med det här med hur länge har man en försörjningsbörda för barn. För jag menar, det är en väldig skillnad med en familj med 3 stycken barn och när barnen är... säg 8, 10 och 12 år med de kostnaderna som innebär storlek på boende. 10 år senare, då kanske 2 av de här barnen har flyttat hemifrån. Du kan flytta in i en 3 och bo bra i den. Och försörjningsbördan även för den som bor kvar kanske har minskat dramatiskt. Så hur lång tid har du kvar? Och då efterlevande då när man är ett par efter att barnen har flugit ut kanske inte alls har samma behov av skydd och kan lätt ställa om och flytta till ett annat boende. Kanske behöver en hjälp liksom ekonomiskt för att man inte ska behöva gå ut på husmarknaden månaden efter ett dödsfall. Men du kan bo kvar i något år och sen successivt ställa om och sen göra någonting.
Mm. Bra. Vi har en fråga här från Jörgen Karlsson också på Facebook. Varför löser inte livförsäkringar ut per automatik vid dödsfall? Att ibland så är det svårt för efterlevande att ha exakt koll på det. Och sen var så här, var blir pengarna av som aldrig betalas ut? Är det så? Jag visste inte ens att det var så att
man måste säga till, eller?
Ja, hur funkar det där?
Ja, men...
Så om jag dör och Karo inte hade vetat att jag är försäkrad hos er, hade ni kontaktat Karo och sagt att du Jan, vi har fått meddelande att Jan har dött? Ja. Får ni ens det meddelandet?
Ja, men vi som bolag, vi prenumererar på en tjänst där vi går in och frågar månadsvis eller veckovis efter så att säga, dödsfall på det försäkringsregistret som vi har. Så att vi regelbundet prenumererar och får därför inregistrerat från när Skatteverket har registrerat som är myndighet i det här avseendet. Så vi prenumererar och får in uppgifter på det och därefter tar vi kontakt med dödsboet och begär in. Sen behöver vi få in handlingar om från dödsboet vilka som är har rätt till det här arvet på något sätt eller rätt till den här, de här pengarna. Så att det är rätt mottagare utav det.
Men då förstår jag utifrån Jörgens fråga så att det är inte något som alla gör.
Alla försäkringsbolag, tänker du?
Ja.
Ja, jag tror att de flesta gör det. Men det kan vara nog så att det är några som inte gör det utan du faktiskt måste tillskriva dem.
Ja. Är det så för så här TGL, alltså så här livförsäkring man har via jobbet eller facket, utan det funkar likadant? För det där minns jag att när min pappa dog så fick inte mamma reda på det automatiskt, utan fick reda på det efteråt, att det var någon som sa så här, ja men fick ni ut pengarna från det? Mm. Och hon hade aldrig hört talas om det. Men detta var ju för sig 30 år sedan, så att Så det har förändrats.
Men sen kan det ta tid innan någon gör det. Så att om du då vet att man är försäkrad och gör det här så kan du gå lite fortare. Och sen finns det vissa tjänster på marknaden där man faktiskt, du ger en fullmakt och så ställer de en fråga på det här personnumret. Finns det några engagemang för den här personen? Och det är bankkonton, det är sparkonton, det är försäkringar. Så skickar de ut till kanske 30-40 olika försäkringsbolag och banker. För att fråga om det finns något engagemang på det här personnumret. Och det är tjänster som vissa begravningsbyråer prenumererar på som man då kan komma i kontakt med.
Ja, spännande. Okay. Det låter, Karin, vi måste ju prata med någon begravningsentreprenör. Detta låter ju, liksom, det är massa mer sådana här saker. Mm. Men du, jag tänkte här, vi ska börja runda av här snart. Men jag letade faktiskt i mina gamla papper innan den här intervjun. Och vi konstaterade att vi har varit kunder hos er sedan 2012. Och det som jag fastnade för då redan då för snart 8 år sedan, det var ju att er livförsäkring skiljer sig typ från som då alla andra livförsäkringar. Och det var ju den här med möjligheten till återbetalning. För att vi har typ också så här livförsäkring på Skandia. Där upplever så här, man betalar, dör jag så får Karo pengar. Men om jag sen är elev och när jag är 65, när den försäkringen tar slut, ja då är det så här, ja tack för samarbetet, du hade detta skyddet. Mm. Medan hos er så är det så, lever jag på min 65-årsdag, då kommer ni säga så här, ja men vet du vad, här får du tillbaka en summa pengar trots att du inte dog. Så kan du inte, liksom, vilket för mig blev helt plötsligt okej, att istället för att se liksom, livförsäkringen som en utgift, så börjar jag kanske felaktigt här se detta nästan som ett sparande. Att jag har det här skyddet, om jag dör så får du pengar, men om jag lever på 65-årsdagen så får jag tillbaka lite pengar. Kan du inte förklara det här?
Ja, men kort förenklat, det som skiljer oss från andra bolag är att vi garanterar dels det här försäkringsbeloppet. Du säger vi försäkrar ditt liv med 1 miljon kronor. Det är garanterat, det får du. Det gör alla livförsäkringsbolag, du har ett avtalat belopp. Det vi också gör det är att vi garanterar att den här miljonen, den kostar dig 5000 kronor om året att försäkra fram till du är 65 eller 70 eller vilken slutålder som du har valt. Så att säga. Och då garanterar vi att de här 5000 kronor per år aldrig kommer vara mer än 5000 kronor per år. Och sen bakom det här så ligger ju antaganden om livslängd, hur länge lever man i snitt. Vi antar en avkastning, vi antar skatt, vi antar vilka kostnader vi har som bolag. Och det ligger ju bakom den här premien på 5000 kronor per år. Sen verkligheten har hittills visat sig vara bättre än de här antagandena. För de här antagandena är väldigt försiktiga och vi beräknar det då eller inte aktuariella principer på olika sätt. Och då blir verkligheten bättre. Och det vill säga att de här 5000 kronorna täcker mycket mer än... det blev ett överskott i förhållande till den här antagandet. Då placerar vi de pengarna. Och så har vi haft en god och bra avkastning på vår portfölj. Så det innebär att de här 5000 kronor kan vi dels rabattera. Så efter 5 år så kanske du betalar 4000 kronor. Och efter 10 år så kanske du betalar 3500 kronor om året för den här försäkringen. Plus att om du överlever den här försäkringen så tittar vi på hur stor dödsfalls, liksom hur mycket pengar har vi behövt använda av den här premien för att täcka ditt försäkringsskydd och de här garantierna. Och det här överskottet som har blivit, det får du tillbaks som kund, som en slutåterbäring, om det finns pengar kvar då, det vill säga. Vi kan inte garantera det här på något sätt, utan, men hittills så har vi alltid kunnat då ge en slutåterbäring istället. Och det bygger ju på att vi är ett ömsesidigt bolag. När du kommer in som kund hos oss blir du delägare i det här bolaget. Vi har ingen annan ägare att dela ut pengar till än till dig som kund, för det är du som är vår ägare, och då gör vi det på det här sättet.
För att jag vet ju att ni har på hemsidan så kan man göra någon sån här med testa med hur gammal man är, hur mycket belopp och sådant. För jag kommer ihåg när jag gjorde detta då för 8 år sedan, så var jag så här, om jag då var jag 31 eller 30, så jag räknar på så här 35 års tid. Och då konstaterade jag så här att nej, men jag kommer få tillbaka en ganska stor del givet de här förutsättningarna. Så att det är verkligen en sån grej man kan gå in och göra där och testa den här kalkylen på hemsida. Men du, jag tänkte du sa en grej förbigående, för detta också konstaterade jag när jag jämförde er med andra, att er premie är ganska hög i början och sen minskar den, eller liksom håller sig konstant eller minskar, medan typ vi har Skandia också som är jättelåg i början men sen blir den jättehög i slutet. Kan du inte förklara liksom så här, hur funkar vanliga bolag, hur funkar ni och liksom de här två skillnader, för det känns ju så här, för jag kommer ihåg att vi börjar där, förklara och sen kan jag ställa en följdfråga.
Om man ska förenkla, nu förenklar jag så att ja. Du skulle antagligen få smisk utan en aktuarie. Ja. men krasst kan man ju säga, vi räknar på dödsfallsantagandet över hela försäkringstiden och kan garantera den här premien. En sån här vanlig livförsäkring med naturlig premie, den tittar på dödsfallsrisken 1 år i taget efter varandra. Så dödsfallsrisken för en 30-åring är ju minimal. En dödsfallsrisk för en 40-åring är högre. För en 50-åring blir den ännu högre och för en 60-åring ganska hög, så att säga. Och på det sättet så betalar du för varje din årsrisk att dö i en naturlig premie. Medan vi tittar på hela försäkringstiden och garanterar att du ska aldrig betala mer än så här. Och det innebär att egentligen för en 30-åring som kommer in hos oss, så kan det, om man ju bara tittar på den här vid ett tillfälle, så kan det framstå som att vi är jättedyra. Men om du är långsiktig och tänker jag ska faktiskt ha den här försäkringen fram till jag är 65 år och titta på de här faktiska förhållanden, då blir vi ganska billiga för en 30-åring, eller vi blir faktiskt väldigt billiga för en 30-åring jämfört med en annan produkt på marknaden.
Exakt. Yeah. För att här måste jag ändå säga, för att jag kommer ihåg då, tror jag att vi hade 1 miljon eller 1,5 miljon vi skulle ha. Och då skilde det typ, alltså nu var det när vi var 38 år sedan, saker har ju förändrats. Men då tror jag så att ni kostade typ 4 000 och en vanlig kostar typ 700 kronor
om året.
Då. Så att skillnaden var så. Och då var jag så här, då pratade jag med en som, men ni är ju typ så här 5 gånger dyra. Och då fick jag precis den här förklaringen. Ja, men du kan inte bara jämföra när du är 30, du måste jämföra hela försäkringsperioden. Mm. Och det var då jag insåg såhär, nej men då, det här andra bolaget när jag var 64, alltså då, den var så här jättedyr. Mm. Liksom för när man är 64 och man, så var det någon som sa till mig på det här andra bolaget, såhär, men du vet, det är ändå så här, 1 av 10 män dör ju innan man är 65. Mm. Och då blir det ju ganska dyrt att försäkra män. Ja.
Ja.
Bra, men då fick vi svar på den frågan också. Så att det innebär ju också att, som du också nämnde för byggaren, ni investerar då de här pengarna, de här premierna som betalas in. Och jag tror att jag såg i er senaste årsredovisning att ni hade väl typ 400, mellan 400 och 500 miljoner i förvaltat kapital. Mm. Kan du inte bara så här kort, hur förvaltar ni, är det, har ni aktier eller är det fastigheter eller hur förvaltar ni de här pengarna?
Ja, det är ju, vi förvaltar dem så att vi har då dels de här garanterade åtagandena. Finns det regler hur man ska förvalta dem? Då är det väldigt mycket räntebärande papper på det. Sen äger vi en fastighet som vi själva sitter och jobbar i Gamla stan. Som är ungefär 25% av den här portföljen. Sen har vi en global aktieportfölj. Vi har en svensk aktieportfölj. Och alltså, vi har fonder. Vi har inga direktinvesteringar i aktier. Utan vi kör aktiefonder, globala, svenska, alternativa investeringar i form av hedgefonder och den typen av investeringar. Så att vi har en diversifierad fondportfölj utöver den här fastigheten som vi äger.
Mm.
Har vi några sista frågor egentligen?
Ja, vi har faktiskt bara 2 frågor kvar här. Mm. Och det ena var så här från Li på Patreon. Hon frågar så här, vad händer om jag har tecknat en livförsäkring hos Allmänna NK på Pillkassan på 20-25 år och sen bestämmer jag mig för att flytta utomlands? Går det att anpassa försäkringen till de nya förutsättningarna?
Så här gör vi om man... Om du avslutar en försäkring hos oss och slutar betala premien så sätter vi ner försäkringen i fribrev. Det vill säga att har du betalt in ungefär halva den premiebeloppet mot din skydd på 1 miljon så får du ungefär 500 000 kvar i försäkringsskydd. Så har du kvar det så länge som försäkringen skulle på den försäkringstiden som är avtalad. Så det, man får ett fribrev och så får du del av vår avkastning under perioden och så vidare. Om man då behöver anpassa för att man flyttar utomlands, behöver öka försäkringsskyddet och inte minska det, då får du teckna en ny försäkring. Men det som är viktigt är att du måste vara skriven här i Sverige och bosatt här i Sverige när du tecknar försäkring. Sen får du flytta utomlands. Men vi tecknar inte försäkringar på personer som är bosatta utomlands.
Okej, bra. Och sen var det en sista fråga här från Carl Winbeck på Facebook. Jag undrar hur man får ett företag att överleva så länge. Har ni aldrig blivit förfrågade om att bli uppköpta?
Ja, och det är väl också den här intressanta frågan. Men för man, det är ju den här ömsesidigheten att det är våra försäkringstagare som äger oss. Så att det är ju försäkringstagarna och stämman som ska ta ställning till om man vill då på något sätt göra någonting. Men så länge då... vi har haft en god ekonomi och vi har klarat oss så bra så har väl den frågan inte varit uppe. Jag tror att någon gång där i början på 2000-talet så var bolagets ekonomi ganska skral och vi hade nästan ingen nyteckning av försäkringar och då var den frågan uppe för diskussion. Jag var inte med då så jag kan liksom inte svara på hur man resonerade men man valde i alla fall att vi ska satsa och ha en hållbar tillväxt i bolaget. Och det är det som vi har jobbat med och det är det vi jobbar med fortfarande. Jag tycker det är ganska spännande i dessa tider när man pratar om pandemi och man pratar om kris och det. Om man då tittar på den här tidslinjen sen mitten på 1700-talet när det här bolaget någonstans började och tänker på alla de kriserna som det här bolaget har varit med om och överlevt. det är en ganska häftig resa. För det har varit världskrig, det har varit ekonomiska krascher, det har varit tidigare pandemier, flera stycken. Och det här bolaget har stått pall. Det ska vi fortsätta med.
Precis. När man har ett sånt bolag så är man också så här, man vill ju inte vara den som så här, detta bolag har överlevt i 230 år, men det var på mina år som det liksom
som det inte klarade sig.
Nej, men du, jag tänker så här, Niklas, om man är intresserad av att titta på sån här typ en sån här omställningspension eller familjepension eller livförsäkring, då gör man enklast, gissar jag, så här att man kan använda då vår sponsrade länk och gå till er hemsida, och där kan man testa, göra en sån här intresseanmälan, och man kan också testa, se så här, vad kostar det och vad blir en sån här utifrån den här modellen, kan jag få tillbaka några pengar, hur mycket blir det, etc. Och sen så kan man skicka in en sån här intresseanmälan, eller hur går processen till?
Ja, men man kan gå in och laborera och leka lite grann på hemsidan för att se vad det är för någonting. Man kan själv ta fram en offert på sig själv på det sättet. Sen kan man då skicka en intresseanmälan. Då kan vi skräddarsy offerter för det behovet. Och då kan man också ringa till oss eller mejla till oss och säga att jag har det här behovet, eller jag ser det här scenariot, hur kan ni hjälpa mig? Då kan vi ta fram offerter på det. Och sen när man väl har bestämt sig, jag vill köpa en försäkring. Då kan man antingen köpa den direkt på nätet och teckna där och signera med mobilt bank-ID med hälsodeklaration och alltihopa. Alternativt så får man en offert från oss och så på papper ansöker och skickar in på post.
Mm. Perfekt. Är det något annat man ska tänka på? Eller det... Jag minns ju att det var ganska straightforward när vi gjorde det, yeah. Men det var ju länge sedan.
Nej, utan det är straight forward, och sen så har man några frågor så ringer man och så pratar man med oss, så hjälper vi och reder ut det hela. Det är inte svårare än så.
Ja, ja, men snyggt. Vi brukar alltid ställa en sån här fråga. Om du skulle tipsa om en bok, vilken som helst, kan vara skönlitterärt eller lagstiftningen om försäkringsförmedling.
Vad skulle du rekommendera då? Jag tror du har läst.
Bra fråga. Jag har faktiskt ingen som är uppe just nu på tapeten, men jag tycker ju att det är spännande. Jag har otroligt mycket spännande artiklar just nu om ledarskapet kring Sveriges modell i coronakriset kopplat till ledarskapet i näringslivet. Att vi har en speciell, det här istället för att peka med hela handen hur man ska göra, så det här enskilda individuella ansvaret. Och jag tror att där har jag fastnat väldigt mycket och tycker det är otroligt spännande att se hur det här kommer att utvecklas.
Ja. Ah, jag håller helt
jag
med.
Håller också med. Mm.
Är det någon fråga som du tänker att vi borde ha ställt som vi inte har gjort?
Nej, men det som jag tycker är ett medskick av det här samtalet, att keep it simple, det låter lätt som att det är jättesvårt det här och man vill bara dra ett täcke över huvudet. Men det behöver inte vara så svårt, utan det är ganska lätt att sortera ut sin egen situation och skapa ett skydd och jobba förebyggande. Det är alltid mycket lättare än att jobba i efterhand.
Mm. Kloka ord. Jag tror att det är så här bättre avslutning än så här blir det.
Nej.
Inte. Jag tänker så här, Niklas, ett fantastiskt stort tack. Jag tror vi kommer få tillfälle att få återkomma. För jag tror detta är, liksom, det märker man också på antalet frågor som kommer in. Vi hann ju inte ens ta alla läsarfrågorna. Så ett fantastiskt stort tack för att du tog dig den här tiden och ditt tålamod här med oss och en massa frågor. Tack så mycket, tack. Niklas.
Tack själv. Jättekul att få vara med här. Tack.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.